Radio Play.
Den här veckan vill vi tacka vår samarbetspartner Kids Brand Store som har märkeskläder av hög kvalitet för barn och för ungdomar. Ni känner garanterat igen de flesta av deras märken. De har till exempel både snygga och bekväma kläder från Adidas. De har regnkläder från Didriksons också.
Och de har ju flera fysiska butiker men är en av Nordens största webbutiker. Och det är ju väldigt smidigt att handla via nätet och jag känner att jag har börjat uppskatta det ännu mer nu efter att jag fått barn. För det är ju inte supersmidigt att ha med sig ett barn i butiken, man vet aldrig när det krisar. Men risken när man handlar på nätet är ju såklart att man får hem ett plagg som inte passar. Men då har faktiskt Kids Brand Store full retur och bytesrätt i 14 dagar. Och det här är helt gratis. Man kan alltså beställa hem, testa lugn och ro och slippa trängas i provisskön.
Och glöm inte att ange rabattkoden Mordpodden som ger dig 20% rabatt på ordinarie pris. Nu har det blivit dags att dra igång veckans avsnitt utav Mordpodden.
Att bli attackerad av en främmande man är de flesta kvinnors värsta mardröm. Därför betalar vi dyra taxifärder hem från krogen och tar sällskap med vänner när mörkret fallit. Men mitt på blanka dagen, med solen lysande på himlen, är rädslan som bortblåst. Då finns det ingen anledning att oroa sig för att gå själv. Olivia har lämnat sin lilla son på förskolan. När hon kommer fram till sitt universitet får hon veta att hennes föreläsning är inställd, så hon får traska hemåt istället. Intill gångvägen hon går på står en 17-årig kille och väntar. Han väntar på att rätt person ska passera honom. Inte för ung, inte för gammal. Och personen måste vara helt ensam. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I den 10:e säsongen berättar vi om fall från Medelpad och i veckans avsnitt ska du få höra om slumpen. När du står där i mataffären och möts av versalerna på löpsedlarna som berättar att någon har blivit mördad, kanske du slås av en tanke. En skrämmande tanke som du försöker skaka av dig innan den hunnit få dig i sitt järngrepp. Tanken att det kunde ha varit du, ditt barn, din syster, din vän eller din bror. Det är naturligt för oss människor att utgå från oss själva. Men i de allra flesta fall finns det ett motiv bakom den tragiska händelsen. Relationer, en historia, en bakgrund som är orsaken till mordet, vilket innebär att det inte alls kunde ha drabbat dig. Men så finns det också de fall där vem som helst kan falla offer. Där offer och gärningsperson inte känner varandra. Händelser där det är slumpen som avgör. Där personer befinner sig på fel plats vid fel tillfälle och korsar vägen för helt fel person. Det går inte att skydda sig mot sådana attacker. Det enda man kan göra är att hoppas på att man aldrig har sån otur. För det är precis vad det handlar om när det är slumpen som avgör. Ren och skär otur. Året är 2015. 25-åriga Olivia har nyligen börjat läsa en ny utbildning på Mittuniversitetet i Sundsvall. Det är insparksaktiviteter hela veckan för att kursdeltagarna ska lära känna varandra och bli introducerade för det roliga och unika studentlivet. För många innebär det flera år av fest och sittningar. Men för Olivia är det annorlunda. Hon har redan upplevt allt det där när hon gick sin journalistutbildning. Då var hon med på insparkens alla galna aktiviteter. Men nu ser hennes livssituation annorlunda ut. Hon har en make och en liten son där hemma som hon vill ge så mycket tid och kärlek hon bara kan. Därför deltar hon bara på några av aktiviteterna. Bland annat ska hon på en sittning nu på lördag. Även om hon inte är så delaktig i studentlivet som många andra har hon ändå hunnit klicka med några i klassen. Förra torsdagen hade de en mysig lärkänna-middag tillsammans. Det glädjer henne eftersom många av hennes vänner från journalistutbildningen flyttade ifrån staden när de hade läst färdigt. Måndagen, den 7 september, ska Olivia och en klasskamrat träffas för att plugga tillsammans. De har bestämt att kombinera nytta med nöje och ses över en fika. Men via Facebook ställs pluggträffen in på Olivias initiativ. Hej, ville du ses idag? Skriver klasskamraten. Hej, jag har nog drabbats av den där förkylningen. Har sovit hela förmiddagen och är helt slut. Förhoppningsvis är det över imorgon, svarar Olivia. Usch då, får hon till svar. Du får vara hemma och vila dig. Har fått mina böcker, så det är läsning som gäller i 2 dagar nu. Ja, skriver Olivia. Jag kände att jag var väldigt trött och sen hade jag sovit i 3 timmar. Mina böcker har inte skickats än. Det börjar kännas lite jobbigt. Men jag har ett nytt dygnslån imorgon, så då blir det lite mer intensivläsa. Lycka till med föreläsningen. En vanlig Facebook-konversation mellan 2 klasskamrater. Just där och då är det största bekymret att kurslitteraturen är svår att få tag på. Men den 8 september förändras det faktumet. Olivia har en kort dag framför sig på universitetet. Hennes make Andreas åker hemifrån redan 7:10 den här morgonen. Han har lovat att hämta upp en kollega på vägen. Olivia är halvvaken och paret säger hej då till varandra och bestämmer att de ska höra senare under dagen. Den senaste tiden har paret tillbringat mycket tid tillsammans. De har fått hyra en stuga av en bekant och har sett till att få så många härliga dagar där som möjligt. Andreas kallar Olivia för sin favoritperson. Hon är så lätt att tycka om, glad och social och vet hur hon pratar med människor på rätt sätt. Det är inte bara Olivia som ska anpassa sig efter en ny vardag och en ny skola. Hennes och Andreas lilla son skolades in på förskola för bara 3 veckor sedan. Så för honom är livet också annorlunda. Båda föräldrarna hade varit med under inskolningen, men därefter har Olivia varit den som lämnat och hämtat sonen. Den 8 september, någon gång mellan 9:15 och 9:30, kommer Olivia promenerandes till förskolan med sonen i vagnen. Hon lämnar över honom till en av förskolpedagogerna och står och småpratar några minuter. Pedagogen berömmer sonen och säger att allt har gått så bra för honom där. Han är orädd och självständig och både äter bra och sover gott. Olivia blir överlycklig av de positiva orden och svarar: "Vad bra, det är skönt att veta." Hon vinkar därefter till sin son och säger: "Hej då, nu ska jag till skolan, sen kommer jag och hämta dig." Strax därpå får Andreas ett sms från en stolt Olivia. Tänk om alla barn var som vår son. Pedagogen är väldigt förtjust i vårt barn, skriver hon. Det finns inget som värmer ett mammahjärta så mycket som fina ord om ens barn. Efter lunch ringer förskolans telefon. Pedagogen, som för bara några timmar sedan sett en lycklig Olivia säga hej då till sin son, svarar: "Det är Andreas." Han låter stressad och frågar om sonen är kvar på förskolan, vilket han är. Därefter lägger Andreas på luren. Och pedagogen får ingen klarhet i varför han undrade det. Men senare på dagen kommer den lille pojkens farmor förbi och hämtar honom. Och hon lämnar ett besked som lamslår och chockerar hela personalen. Olivia är död. Mitt på blanka dagen, med solen skinandes på himlen, hade hon blivit attackerad av en okänd man. En man som hade stått och väntat på att rätt person skulle dyka upp. Men de enda kriterierna han hade var att personen inte fick vara för gammal, inte för ung och den skulle vara ensam. Men annars hade det kunnat vara precis vem som helst. Och nu råkade det bli just Olivia.
Då har vi hört på den första delen utav slumpen. Vi vill välkomna er in i den här diskussionen. Vi har ju i tidigare diskussioner, Amanda, och i andra avsnitt ska vi säga, varit inne på att vi försöker reda ut varför morden som vi pratar om har skett. I det här fallet så kan man ju ta reda på bakgrunden till varför gärningspersonen bestämmer sig för att attackera någon. Men någon orsak direkt till att Olivia just faller offer, det finns ju inte, utan det är ju slumpen som avgör, och därav så har vi ju döpt det här avsnittet till just slumpen.
Och det är ju just det som gör det här fallet så oerhört tragiskt och även väldigt skrämmande. För det kunde ju ha varit precis vem som helst som hade gått på den där gångvägen just då. Och precis som vi var inne på i inledningen av avsnittet så kommer ju automatiskt en tanke till en när man hör om sådana här fall. Att om det kunde ha drabbat vem som helst så kunde det ju alltså ha hänt någon som man själv känner. Eller kanske en själv till och med. Och den här känslan den blir extra stark för mig i det här fallet känner jag, inte bara för att det är slumpen som avgör utan också för att det på många sätt känns som att jag läser om mig själv när jag läser om Olivia. Hon är ju småbarnsmamma precis som jag, hon är 25 när det här inträffar, jag fyller 25 i höst. Hon är gift och jag ska gifta mig nästa år. Hon har pluggat journalistik, det har jag också gjort och jag kan även känna igen mig i personbeskrivningen av henne. Och det gör att den här historien träffar ännu mer i hjärtat och jag vet egentligen inte varför, för det hade ju varit precis lika hemskt om hon inte hade pluggat journalistik och inte varit lika gammal som mig. Men på något sätt så får identifikationen en betydelse. Hänger du med på vad jag menar?
Ja, det gör jag. Men det är ju så, alltså vissa fall och vissa människor, de bara etsar sig fast. Det behöver inte vara de värsta händelserna eller de värsta livsödena som vi har läst om, utan det är ju bara några av dem som har ett sätt att krypa in under huden och stanna där. Jag såg häromdagen att vi har gjort över 80 avsnitt nu. Vissa av de här kommer jag ihåg varje detalj av. Det man skrev om men också det som man bara läste om. Andra måste jag nästan påminna mig om för att komma ihåg vad det var som hände i just det specifika fallet. Och jag tror att det har att göra med just det här som du beskriver, att man på ett sätt eller ett annat känner igen sig i vissa fall och inte så mycket i andra. Och det kan vara i situationer, det kan vara i någon människa som finns med i de berättelserna eller platsen, att man känner en tillhörighet där. Och när man hör om just sådana här händelser där det är en okänd förövare som attackerar ett slumpmässigt utvalt offer, det är ju lätt att bli väldigt rädd, alltså känna de här känslorna som du pratade om, att det kunde ha varit jag. Men vi ska ju säga som så att sådana här mordfall är ju också väldigt ovanliga.
Ja, och statistiken som vi kommer presentera nu, den är hämtad från Brottsförebyggande rådets rapport om brottsutveckling i Sverige fram till år 2015. Och tittar man på 2000-talet och fall där våld fick en dödlig utgång så var gärningspersonen och offret släkt eller bekanta med varandra i 8 av 10 fall. Och andelen fall där de är obekanta med varandra har minskat lite om man ser över hela perioden mellan år 2000 och 2013. Det har gått från i snitt 13% av fallen under de första 5 åren till i snitt 8% under periodens sista 5 år.
Och det här handlar i väldigt få fall om just överfallsmord som vi berättar om i det här avsnittet. Det dödliga våldet mellan människor som inte känner varandra, det är till stor del så kallat dödligt gatuvåld. Och i de här sammanhangen så är det oftast yngre män som är både gärningsperson och offer. Det handlar om våldsamma situationer som uppstår mellan främlingar på allmänna eller nöjesrelaterade platser. Och det är väldigt ovanligt att dödligt våld mellan obekanta faktiskt sker i hemmet. För i så fall är det nästan alltid kopplat till ett annat brott, till något inbrott eller rån till exempel, som triggar att det här blir resultatet helt enkelt.
Och en annan sak som gör just det här fallet ganska ovanligt, det är att gärningspersonen är väldigt ung. Han är alltså bara 17 år gammal. Och när unga människor begår mord så får det ofta väldigt mycket uppmärksamhet medialt. Så det är lätt att tro att det är ganska vanligt. Men det är det alltså inte. I genomsnitt så har det under perioden 2000 till 2013 varit 9 fall per år där gärningspersonen varit mellan 15 till 19 år. Och det motsvarar ungefär 10% av alla gärningspersoner.
Och tittar man på dödligt våld som begås av unga personer så inträffar de oftast på en allmän plats. Och det sker också oftast under helgkvällar. Och de här två faktorerna som vi har pratat om nu, alltså vi har pratat om unga gärningspersoner och gärningspersoner som inte heller känner sina offer, de har faktiskt ett samband.
Ja, ju yngre gärningspersonen är, desto vanligare är det att brotten sker utanför familjen.
Mm. Och nu har det blivit mycket statistik, det har blivit mycket siffror att ta in, så jag tycker att vi lyssnar vidare på avsnittet så vi kan smälta den här informationen. Och för att ni ska förstå vad som leder fram till den här fruktansvärda händelsen som vi ska berätta om, så ska vi i den här berättelsen lära känna Bao lite bättre. Denna vecka vill vi tacka vår samarbetspartner Biltema. De har verkligen allt. Och jag kan tycka att det är så roligt att gå in i sådana här butiker och upptäcka smarta apparater, prylar som man inte ens visste fanns.
Ja, de har ju många roliga och annorlunda saker. Om vi tar deras grillavdelning som exempel så tänker man ju automatiskt kanske på grillar, grillspett och galler och allt sånt där. Men de har ju hur mycket tillbehör som helst. Till exempel grillhalsar om man grillar fisk, hamburgerpress, pizzasten som jag tycker låter väldigt spännande, marinadspruta. Ja, men ni hör ju, det finns allt möjligt.
Så tack Biltema för att ni är med och stöttar oss den här veckan.
Bao är 17 år gammal. Han är född i Vietnam, men i början av juni 2004 flyttade han och hans storebror till Sverige. Deras mamma hade flyttat dit några år tidigare och gift sig med en man som heter Jonas. 2005 får de ett gemensamt barn och Bao och hans bror får ett halvsyskon. 3 år senare skiljer sig mamman och Jonas och bröderna från Vietnam bor heltid hos sin mamma. Men de har det allt annat än bra hemma. Socialtjänsten anser att Bao behöver en fadersgestalt och att hans mamma behöver avlastning så han får en kontaktfamilj. 2009 görs en anmälan av det yngsta barnets förskolepersonal. De misstänker att mamma misshandlat både honom och de 2 äldre syskonen. Anmälan leder till åtal och rättegång och Baos mamma döms i tingsrätten. Domen får konsekvensen att Bao får flytta hem permanent till kontaktfamiljen. Den äldre brodern flyttar hem till mammans före detta man Jonas. Men Bao trivs inte med sin nya situation och den 1 oktober 2013 rymmer han hem till Jonas. Och sedan dess har även han varit familjehemsplacerad där. Jonas märker att någonting har hänt med Bao. Förut var han livlig och utåtriktad, men nu är han tyst och inåtvänd. Styrpappan får svårt att lära känna honom på nytt. Bao börjar årskurs 8 i ett litet samhälle utanför Sundsvall. När han inte går i skolan hänger han för det mesta runt hemma. Jonas tycker det är viktigt att han kommer ut och träffar kompisar, men Bao är inte intresserad. Han pratar mest med vänner via sitt dataspelande. I skolan får han problem med en kvinnlig lärare på skolan. De kommer inte överens. Och hon är inte den enda som Bao inte tycker om. Han har överlag haft problem med kvinnor sedan allt hände med hans mamma. En av anledningarna till att han rymde från det första familjehemmet var att han tyckte att kvinnan där påminde om hans egen mamma. Fram tills november 2014 träffar bröderna sin mamma då och då. Men under hösten bryts kontakten helt. Mamman bestämmer sig för att flytta till sin syster i USA. Pojkarnas biologiska pappa bor i Vietnam. De har telefonnummer till honom, men relationen dem emellan har mycket att önska. Jonas ser till att hon får träffa sin pappa när de är på semester i Thailand 2014. Mötet går bra, men Bao kommer honom inte speciellt nära. Sitt modersmål har han nästan tappat helt, så de har svårt att förstå varandra. Men han har en fadersgestalt. Jonas har blivit som en pappa för honom. Bao börjar handels- och administrationsprogrammet på gymnasiet. Till Jonas säger han att han nu trivs väldigt bra i skolan. Visst är det kämpigt och lite jobbigt, men samtidigt väldigt roligt. Bilden av Bao som en tillbakadragen och tystlåten person som inte har några vänner utanför dataspelsvärlden stämmer inte överens med klasskompisen Alexanders bild av honom. Pojkarna gick i samma klass från förskolan till 3:e klass, men i 3:an flyttade Bao till sin kontaktfamilj och de träffade inte varandra på flera år. När Bao flyttade tillbaka i 8:e klass 2013 blev Alexander överlycklig. Pojkarna umgås för det mesta via dataspelen, men hittar även på andra saker ibland. Enligt Alexander är Bao världens snällaste kille. De har gått i samma klass i totalt 6 år och han har aldrig sett sin vän aggressiv eller utåtagerande på något sätt. Däremot har han ofta med sig en kniv till skolan. Han skiftar mellan 2 stycken. Båda 2 är souvenirer som han har köpt i Thailand. De är trubbiga och personalen på skolan bedömer dem som ofarliga. Bao har även haft med sig andra saker till skolan som han köpt på olika ställen. Bland annat en staty, ett par låtsashörlurar och en nyckelringskniv. Alexander uppfattar honom helt enkelt som en kille som gillar souvenirer. Men under sommaren 2015 förändras någonting med Bao. Han drar sig undan och tar avstånd från sina vänner. Han visar inga tendenser på att vilja hitta på något utan håller sig för sig själv. När det kommer till Baos humör är det inte mycket som får honom arg. Däremot blir han ganska lätt sur och det är så ilskan tar sig uttryck. Istället för att bli utåtagerande blir han irriterad och tyst och går sin väg. Grannarna mitt emot har alltid upplevt honom som väldigt artig och trevlig. Men det är mycket som ytan inte avslöjar om en människa. Det är lätt att lägga på en fasad av det man vill visa och svårare att ta fram vad man kanske egentligen känner och behöver få ur sig. I Baos 17-åriga huvud snurrar många tankar. Mörka tankar. Han har en önskan, en dröm, och det är att avsluta sitt liv. Redan i 11-årsåldern började de tankarna komma. Då lyckades han skjuta dem åt sidan, men det var bara tillfälligt. När han var 13 år började de komma tillbaka igen. Han slog bort dem ännu en gång och så fortsatte det fram och tillbaka. Varje gång de mörka tankarna gjorde sig påminda försökte Bao fösa undan dem. Och de senaste 2 åren har han försökt vara glad och skratta som om allt var bra. Men det har känts falskt, för det har inte varit bra. Han har inte mått bra på länge. Men det är ingen som vet det och han har själv inte velat ta hjälp utifrån. En plan börjar ta form i hans huvud. En plan på hur han ska avsluta sitt liv. Han tror inte att han klarar av att göra det själv, utan måste få någon annan att göra det. Snabbt och så smärtfritt som möjligt. Idén får han dagen innan han gör verklighet av den. Planen är att attackera en person som skulle bli rädd och ringa polisen. Sen skulle förhoppningsvis polisen komma dit. Bao skulle då komma rakt emot dem med en kniv så att de inte skulle ha något annat alternativ än att skjuta honom. Dagen därpå, den 8 september 2015, kommer Bao in till polisstationen i Sundsvall. Han tar en nummerlapp för att göra en brottsanmälan, men han har inte ro nog att vänta på sin tur så han går fram till en av luckorna i receptionen. Bao säger att han vill anmäla en mördare. Personen i luckan uppmärksammar kölappen i den unge mannens hand och ber honom vänta till hans nummer dyker upp på tavlan. Bao tar då ett steg närmare disken och förklarar att han vill träffa en polis nu på en gång. Sen lägger han fram en kniv på disken och säger att det är han själv som är mördaren. Flera poliser kommer till receptionen och griper honom. Bao står helt lugnt vid receptionsluckan och låter dem göra sitt jobb utan att besvära dem med något slags motstånd. En polis frågar honom vad som har hänt. Bao svarar att han attackerat en kvinna vid en stig. Vem kvinnan är kan han inte svara på, för han har ingen aning.
Ja, då har det blivit dags att diskutera det här fallet igen. Välkomna in i vår diskussion. Vi har fått lyssna lite till Baos historia och också Baos bakgrund. Det man kan kortfattat säga om det här, det är väl att han inte har haft det så lätt under sina år. Spelar ju ingen roll dock hur svår bakgrund man än har haft eller vad man har varit med om, för det är aldrig okej att göra en annan människa illa. Däremot så tycker jag att den här bakgrunden kan vara en del av förklaringen till varför det sker, och det är ju därför vi har tagit upp den, för att man ska förstå det här.
Och i det här fallet så är det ju främst Baos psykiska mående som ligger till grund för hans agerande. Han uppger i polisförhör att han har haft självmordstankar ända sedan han var 11 år gammal, alltså bara ett litet barn. Och vi läste en intervju med Olivias mamma som Allehanda har gjort, där hon säger att hon skyller det här mordet på samhället och att vi måste ta bättre hand om människor som mår dåligt. Samhället borde helt enkelt fånga upp och hjälpa människor som mår psykiskt dåligt i ett så tidigt skede som möjligt så att de får hjälp och på det sättet jobba förebyggande för att såna här saker inte ska hända.
Och det har hon självklart rätt i. Är man sjuk så ska man kunna få hjälp. Men vägen dit är ju inte alltid så lätt. Psykisk ohälsa som ett ämne är ju väldigt omdebatterat. Det finns många olika former och det pratas om i olika sammanhang också. Det här har ju kommit upp till ytan på senare tid, skulle jag vilja säga, de senaste åren. Det har blivit mer accepterat att prata om det och det har också blivit mer accepterat att söka hjälp för sina problem därigenom.
Och psykisk ohälsa, det är ju ett oerhört brett begrepp. Det inkluderar både mindre allvarliga psykiska problem som oro och nedstämdhet och mer allvarliga symptom som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos. Så dra nu inte slutsatsen att vi menar att alla med psykisk ohälsa måste få hjälp i tid för att inte göra någon illa. Det menar vi såklart inte, för så är det inte. Det är väldigt, väldigt få människor som, att psykisk ohälsa får den här typen av konsekvenser. Men däremot så hoppas jag att samhället kan erbjuda alla människor som mår dåligt hjälp, oavsett om de befinner sig på den mindre allvarliga skalan eller på den mer allvarliga. För det är ju viktigt att ta psykisk ohälsa på allvar. Men för många så är det ju svårare att göra det, just för att det inte syns på utsidan om människan inte mår bra. Det är inte ett konkret sår som måste plåstras om eller ett brutet ben som ska gipsas. Men den här personen är i precis lika stort behov av hjälp som om det vore en fysisk skada. Därför är det ju kanon att man nu börjar prata om det här, så tabun kring psykisk ohälsa äntligen kan börja rubbas.
Ja, för det är ju väldigt många som behöver hjälp. Och jag skulle vilja säga att någon typ av psykisk ohälsa, det har nog alla någon gång i sina liv. Jag kan säga att för mig så är det inte främmande. Jag har tacklats en del med ångest och ibland är det väldigt tufft. Och en av de viktigaste sakerna som jag har lärt mig, det är att prata om det. Och jag menar inte att man behöver gå till en psykolog eller att man behöver prata ut väldigt mycket om det, utan det kan räcka att säga en mening. Jag mår inte bra. Då har man kommit en väldigt lång bit på vägen. För man har uppmärksammat det här som du precis var inne på, inte syns. Och barn och ungdomar, de är särskilt drabbade av det här. Enligt en artikel från Svenska Dagbladet från förra året, alltså 2018, så lider 190 000 barn och unga utav någon form av psykisk ohälsa. Det har också skett en väldigt snabb ökning. Det har skett en fördubbling på 10 år. Över 1 miljon svenskar, de äter idag antidepressiva läkemedel. Och sen 2014 så är psykiatriska diagnoser den vanligaste orsaken till att man blir sjukskriven.
Och tittar man framåt i tiden så tror man att de här siffrorna bara kommer att öka. Och enligt en annan artikel från Svenska Dagbladet så har 28 verksamhetschefer från barnpsykiatrin berättat att det inte är möjligt att förlita sig på att barn- och ungdomspsykiatrin ska klara den här stora ökningen av psykisk ohälsa bland barn och unga. Och det är ju såklart väldigt skrämmande, för alla som behöver hjälp hoppas man ju också ska få det. Och att samhället då ska finnas där och ställa upp för de här människorna. Olivias anhöriga, de har ju, precis som det står i artikeln från Allehanda, tvingats betala det högsta priset man kan tänka sig för en psykiatri och ett trygghetssystem som uppenbarligen inte fungerar fullt ut. Så vi får hoppas att det här är en fråga som kommer prioriteras så att det sker en förändring.
Och om vi går tillbaka till just det här specifika fallet, så säger ju Bau att hans syfte med den här attacken, det var ju inte att döda Olivia. Det var ju att skrämma henne så att polisen i sin tur skulle komma dit och skjuta honom. Det var ju han som ville dö. Han ville inte att någon annan skulle göra det. Inte Olivia eller någon annan. Men tingsrätten, de är ju tveksamma till det här när han berättar det.
Ja, för de tycker att det är lite märkligt att han medvetet väljer en plats där det inte finns mycket människor. Han vill att personen ska vara ensam och att ingen ska vara i närheten. Men om hans plan är att väcka så stort ståhej som möjligt så att polisen kommer dit, så vore det ju egentligen mer logiskt att välja en plats med ganska mycket människor. Och det här har Bao ingen riktig förklaring till, mer än att han inte tänkte så långt.
Mm. Och så kan det ju vara, för att när man mår dåligt så är inte tankebanorna alltid de mest logiska. Men när det kommer till just den här påföljden, så måste man ju ta ett beslut om han ska dömas till fängelse eller om han ska få rättspsykiatrisk vård. Och vissa av de här omständigheterna som kommer fram, de talar för det ena och andra, de talar för det andra alternativet.
I det rättspsykiatriska utlåtandet görs bedömningen att han var påverkad av en allvarlig psykisk störning när han begått mordet och att han är i behov av psykiatrisk vård. Han är dessutom bara 17 år, ostraffad sedan tidigare och angav sig frivilligt direkt efter mordet. Däremot har ju brottet ett väldigt högt straffvärde, men slutsatsen blir att han döms till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.
Och det var allting som vi hade att berätta i den här diskussionen. Vi ska gå tillbaka nu och lyssna vidare på berättelsen.
Det är den 8 september 2015. Jonas har precis kommit hem från sitt nattskift. Bao ligger fortfarande och sover. Han har sovmorgon i skolan idag. Men precis innan Jonas ska gå och lägga sig vaknar Bao. Jonas ropar på honom och frågar hur det gick igår. Bao skulle ta upp ett gammalt intresse och börja träna boxning i stan efter skolan, så han hade varit och besökt klubben. Men svaret blir inte vad Jonas hade hoppats på. Bao säger att han inte tyckte att han blivit bra bemött. Efter deras samtal går Jonas och lägger sig och lite senare åker Bao till skolan. Det är bara han själv som vet vad han planerar att göra. Alla andra tror att det är en vanlig dag som väntar. Men om Baos planer går i lås är det här hans sista. Alexander och Bao sitter bredvid varandra på bussen till Sundsvall. Alexander tycker att vännen är som vanligt, lugn och ganska glad. De pratar inte så mycket, sitter mest och spelar på olika håll. Bao på sin dator och Alexander på sin telefon. De kommer överens om att de ska spela tillsammans efter skolan och bestämmer vem som ska ringa vem och vid vilken tid. Bao hoppar av bussen först. Ha ett bra liv, säger han till Alexander innan han kliver ut. Alexander reagerar inte på hans ordval. Det är Bao i ett nötskal. Han brukar ofta skämta och komma med oseriösa kommentarer. Han kan säga god jul när han ska gå och lägga sig och ha ett bra sommarlov mitt i vintern. Bao går in i skolan och lämnar sin väska med böcker och datorn i skåpet. Sen lämnar han byggnaden via aulan. Med sig har han en kniv som han köpt i Thailand för ungefär ett år sedan. Handtaget är format som en dödskalle och brukar vanligtvis ligga under hans säng. Men nu är den gömd innanför jackan. Han går runt och letar efter ett ställe där det inte är så mycket folk. Många känslor far igenom kroppen. Nervositet, rädsla, upphetsning och lite lycka. Efter att ha gått runt ett tag tror han att han har hittat den rätta platsen. Han befinner sig vid en stig bredvid en järnvägsövergång. Sen är det bara att vänta. Flera människor går förbi, men vissa är väldigt unga, andra väldigt gamla. Och är de i rätt ålder har de någon med sig eller så befinner sig andra människor runt omkring. Bao vill att personen ska vara helt ensam. Till slut får han syn på Olivia. Han vet såklart inte att hon heter så. Han har ingen aning om vem hon är. Han vet heller inte att hon har en liten son som väntar på att hans mamma ska komma och hämta honom. Eller att hon har en man som älskar henne villkorslöst. Det enda Bao i det här läget bryr sig om är att hon är ensam. Olivia går in på en stig med mycket grönska runt omkring. Bao följer efter. Linn påbörjar sin löprunda hemifrån strax före 10. Hon springer längs Södra Järnvägsgatan på gångvägen. Vid en korsning går en tjej och några meter bakom henne går en kille. Killen går på vänster sida av gångvägen. När Linn närmar sig vänder sig killen plötsligt om och går över till höger sida av gångvägen och ställer sig på gräsmattan och tittar på Linn när hon springer förbi. Linn tycker att hans beteende är jättekonstigt och ett stort obehag sprider sig genom kroppen. Hon vet inte varför. Vanligtvis brukar hon inte uppmärksamma sådana saker, men den här gången är det något som gör att hon reagerar starkt. Killen verkar förvirrad, som om han inte vet vad han ska göra. När Linn springer förbi honom tänker hon att det är skönt att det här händer mitt på blanka dagen och inte på kvällen. 2 timmar senare skulle hon komma tillbaka till samma område som då skulle vara avspärrat av polisen. Avståndet mellan Bao och Olivia minskar. Olivia har musik i öronen men märker förmodligen ändå att hon är förföljd för hon vänder sig om. Tanken är att Bao ska gå i fatt och göra en skråma. Bara en liten skråma. Sen skulle förmodligen Olivia springa och Bao skulle låtsas jaga henne. Olivia skulle ringa polisen och Bao skulle se till att de sköt honom. Men när han och Olivia bara är 5 meter ifrån varandra händer någonting. Bao får panik. Han stänger av tankarna och låter kroppen göra sitt. Kniven åker fram, men det blir inte bara en liten skråma. Bao attackerar Olivia. Hon gör motstånd, men till slut blir hon helt stilla och Bao förstår att det inte finns någon återvändo. Han kliver upp och går därifrån. Tittar inte bakåt, bara går. Lyckan som han hade känt när han gått runt i området är borta. Nu känner han bara tomhet. Han tänker på Olivias skrik, på blodet. Han tänker på den okända kvinnans familj, på sin egen familj. Hur förbannad Jonas kommer bli på honom. Han tänker, varför jag? Jag kunde ha gjort annorlunda, men gjort är gjort. Vid sporthallen i närheten rinner en bäck. Bao tvättar både av kniven och sina händer. Sen går han raka vägen till polisstationen. Hela tiden hör han kvinnans skrik eka i sitt huvud. Adam är på väg till skolan. Han skickar iväg ett sms till sin flickvän där det står att han är framme om en kvart. Men när han tittar upp från sin telefon får han syn på något som fångar hans uppmärksamhet. I en slänt ligger en kvinna på rygg. Adam tycker det är märkligt att en person ligger där i gräset. Det är säkert blött och borde vara kallt. Plötsligt får han syn på blodet runt omkring. Han börjar springa. När han kommer fram letar han efter pulsen både på hennes hals och handled. Men känner ingenting. Han lutar örat mot bröstet. Inget bankande där heller. Adam springer upp för backen och ropar på hjälp samtidigt som han tar fram sin telefon och ringer SOS-alarm. Han får förklara vägen för operatören och går sen tillbaka till kvinnan och börjar utföra hjärt- och lungräddning. Han gör kompressioner samtidigt som han ropar efter hjälp. Från järnvägssidan kommer en gammal man. Adam hade fått veta av larmoperatören att ambulansen var på väg, så han ber mannen att springa mot E14 och vägleda ambulansen rätt. Mannen gör som han blir tillsagd och skyndar till gatan. Efter några minuter kommer ambulansen och mannen viftar för fullt för att påkalla deras uppmärksamhet. Han pekar ut var den skadade personen finns. Ambulansen kör fram på stigen och stannar i höjd med Adam och Olivia. De tar över räddningsarbetet som Adam påbörjat. Men trots hans hjälteinsats går inte den unga kvinnans liv att rädda. Slumpen kan göra att man träffar kärleken i sitt liv, att man vinner en stor vinst på Triss eller att man får tag i det egentligen omöjliga drömhemmet. Men i Olivias och hennes anhörigas fall fick slumpen en betydelse som inte ens går att sätta ord på. En ambitiös, godhjärtad och kärleksfull småbarnsmamma fick möta döden alldeles för tidigt för att hon råkade befinna sig på fel plats vid fel tillfälle. Bao dömdes till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Och det var allting vi hade att berätta om slumpen. Alla personer i berättelsen heter egentligen någonting annat och informationen är hämtad från tingsrättsdomen och förundersökningsprotokollet. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt från Medelpad. Lyssna gärna då. Du har lyssnat på Mordpodden. Vi som har producerat den heter Amanda Karlsson och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken var bland annat Soaring av Kevin MacLeod och Deep Space av Audionautics.